Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag har tron på mig själv på min sida.
Oj, 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 oj. En plupp, ja.
Gud, jag blev väldigt glad av att du sa att det här var tidigt för dig också. För jag tänkte att det här var kanontid för dig. Att det är lunchtid för dig här nu.
Nej.
Klockan 07.30 alltså.
Det är ju alltså Hampus som har tagit det här otroliga fina initiativet att vi ska podda. Vi ska ha gryningsyoga har jag hört talas om, men inte gryningspodd. Min klocka ringde 6 hos mig i morse och det brukar ju inte vara några problem. Du vet ju hur jag är. Early bird, sjunger när solen går upp. Men nu med den här tidsomställningen som vi lite äldre säger, jag vet inte om du ens har noterat du som poppar runt på Stureplan där och på inspelningar och grejer, men det har ju alltså snotts en timma, rakt av kapats av en timma bara, så att klockan var ju då enligt den gamla tiden, som vi gamla säger, 5. Och till och med det var för tidigt för mig att gå upp. Jag var inte, när klockan ringde, alltså jag flög upp som en så här, gummisnodd ur sängen och tänkte, vad fan?
Var du tvungen att ställa klockan? Kunde du inte bara låta det gå så hade du kunnat vakna av dig själv 4:15?
Jag kanske inte är så jävla, kommer vara så jävla pigg framöver på morgonen. Då ska du få smaka på hur det känns, Hampus, du som har skojat så mycket och drivit med det här. Jag kanske blir riktig jävla nattsuddare. Det vet man inte.
Men jag tror inte det här är rekordet. Jag för mig att vi poddade en gång 06.30. Att du var på ett hotellrum i London och jag var hemma. Och då var vi uppe vid 06. Det känns helt sjukt nu.
Det var då jag fick sitta i garderoben. I den lilla walk-in closet satt jag med en kaffe som jag hade tagit in och hittat ett kontaktuttag där man egentligen hade hårblåsen, så jag hade kokat kaffe. Ja, men det var absurt faktiskt.
Inte okej tider.
Vad vi har varit med om, Hampus, det är ju inte klokt vilka tider, vet du.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi är den här veckan sponsrade av KPA Pension, pensionsbolaget för lärare, brandmän, undersköterskor. Ja, och alla ni andra hjältar skulle jag nästan vilja säga. Ja, det vill jag säga. Som jobbar inom kommun och region.
Och då kommer ungdomen in och ska förklara KPA Pensions uppdrag. Vad är KPA Pensions uppdrag?
Berätta för oss, Hampus.
Det är att ge sina kunder en trygg och bra pension samtidigt som pensionspengarna är med och bidrar till ett hållbart samhälle. Det är ju så att 70% av de som jobbar i kommun och region är kvinnor. Och det som vi ser med utvecklingstakten som är nu är att vi kommer få vänta till 2060 innan vi har jämställda pensioner i Sverige. Och det beror ju inte då på pensionssystemet i sig, utan kvinnor som får lägre lön än män, eller att kvinnor i högre utsträckning tar ut föräldraledighet och arbetar deltid och så vidare.
Ja, och då måste jag ju ändå flika in här då med det här kvinnoperspektivet. Till exempel hade jag ju en alldeles fantastisk lärare när jag gick i låg- och mellanstadiet som hette Vera.
Vera.
Vera, ja. Hon gjorde all skillnad för mig under låg- och mellanstadiet. Alltså, man kan säga så att hon fortsatt påverkar mig med alla positiva injektioner hon gav till mig som liten tjej i mina val i livet och så vidare. Och då känner man ju så här, det är klart att hon ska ha det gött med det fantastiska arbete hon har utfört när hon blir gammal. Är det någonting vi ska belöna och värdesätta när vi, i våra pensioner, så är det ju just de som jobbar för att, ja, men bygga upp vårt samhälle, bra individer.
Och sen så känner jag att det kanske är bra om man börjar tänka faktiskt ett extra varv på att dela ett ansvar för familj och hem och allt med det, så att inte någon av oss fräser på själva och sen hamnar den andra pissig till när pensionen väl kommer senare i livet.
Nej, som ju oftast, som det ser ut nu, är kvinnan som fräser på i sitt yrkesliv och som fräser på hemma. Och vad händer? Jo, hon får lägst pension. Det vill KPA-pension ändra på. Jag vill också passa på att slänga in att det är väldigt viktigt att se till att betala en låg avgift på ditt sparande. För det kan i slutändan handla om många tusenlappar mer i pension efter ditt yrkesliv. Och hos KPA-pension får du marknadens lägsta avgift på en traditionell försäkring. För det är så pensionspengarna är placerade för de allra flesta hos KPA som inte har gjort ett aktivt val. Det är inte dumt alls.
Verkligen inte. Läs mer om det här och hur du kan påverka din framtida lön och kolla om du har pensionspengar hos KPA Pension. Tack KPA Pension.
Tack.
Vad har du gjort i påsk? Kan man ens prata om det nu? Eller är det för långt liksom bort? För den här podden kommer ju måndag veckan efter påsk. Ja. Är det liksom för oaktuellt?
Ta med fan, vi är i framkant. Vi är så jävla efter egentligen. Både på att starta upp en podd, om ni tänker efter, ni som lyssnar. När vi startade upp den här podden så var vi ju sist ut av alla offentliga människor att starta en podd. Nu är vi också väldigt sist, alltså nu börjar vi prata om påsken en vecka efter. Det är snart om 40 dagar, inte ens 40, om 30 dagar så är det Kristi himmelfärds. Då piper Jesus vidare. Från att han har uppstått så bestämmer han sig, nej, nu lämnar jag den här jorden och åker upp till himlen. Men eftersom vi älskar påsk så mycket, får jag ju lov att säga. Hampus har ju gått ut och sagt att skärtorsdagen, det är den bästa dagen på hela året. Därför ska vi tjata lite extra om påsken.
Däremot så hatar jag att höra när folk berättar om vad de har gjort i påsken.
Ja, varför frågar du mig ens det?
Jag vill veta vad du har gjort. Men däremot så har jag haft...
för det tycker du är roligt.
Det är två personer jag behövt, du vet, ringa som inte jag ringer vanligtvis. Det tycker inte jag. Jag tycker om att ringa folk jag känner. Men när inte folk inte känner och så ringer de, då tycker jag det är svårt. Och jag har skjutit på det fram till, jag tror jag kan ringa imorgon. För då slipper jag fråga, hej, hur var det i påsk? Hur har ni haft det? Alltså, för jag vill inte in i det kallpratet. Så jag försöker putta det så långt bort från påsken att det inte blir konstigt att jag inte frågar.
Men okej, nu ska jag berätta vad jag har gjort i påsk. Då ska vi se, ska jag bläddra i arkivet här. Vad har jag gjort i påsk? Jo, jag försökte ju samla ihop min familj. Och då är det ju så här att min son har ju en väldigt fin flickvän sedan många år tillbaka. Och den flickvännen har ju en lite mer strukturerad familj. Alltså lite mera ordning och reda. Nu firar vi det, nu gör vi det, nu åker vi dit. Man sitter ner, mamma, pappa planerar. Alltså det finns en rutin i den familjen. I min familj finns det mycket kärlek och glädje och tro och hopp. Men rutiner, vi är sidovagnen på prästens lilla kråka, där sitter min familj och så är det jag eller Gabbe som kör. Och ibland är det Köpenhamn, ibland är det där, ibland är det Italien. Och vi är alltid väldigt sena på bollen. Vi säger alltid varje år, nu måste vi planera upp här nu för påsken eller sportlov eller höstlov eller vad det nu är för jävla lov, så ska vi ligga i framkant. Men vi gör inte det, för vi har alltid alldeles för många dörrar öppna. Nej, känner vi för det då? Håller vi på fram och tillbaka? Och så försöker man ändå, men vi måste ta ett beslut. Och så blir det hafsigt på slutet. Det blir alltid hafs på slutet. Och då är det ju så här, när jag ställer frågan då, för då hade jag ju fått min dotter över Öresundsbron. Henne hade jag samlat ihop för att hon ville vara med familjen. Då var jag jätteglad för det. Och den lille är ju bara 11, så han var ju med. Och då är det så här, vart ska vi mötas upp nu allihop? Då kommer ju jag med frågan till sonen och hans flickvän. Vad har ni för planer i påsk, säger jag. Och känner mig som den här riktigt duktiga mamman som är ute i god tid. Hon har redan köpt påskägg och ska snart fylla dem med godis.
Och när frågar du detta? Var det liksom skärtorsdagen du slängde ut frågan?
Nej, jag slängde ut frågan på helgen innan.
Ja, okej. Okay.
Men då är det självklart att de redan har nej. Det hade varit jättemysigt, säger de. Men vi ska till Sälen. För där har hennes familj en stuga.
Mm.
Och då hade de ju redan planerat. Alltså nu ligger ju alltså min son och hans flickvän. De ligger alltså långt före mig. Och de har inga barn eller familjer att rodda ihop. De har planerat. De har sett till att låna bil. De
Oj.
Har tänkt att vi börjar köra då. Vi fikar då. Vi åker då. Och så åker vi hem då. De ligger så mycket före i detta. Så att, alltså jag tror att jag får bara förlika mig med den tanken. Att jag kommer aldrig att hinna ikapp. Så att vad vi gör det är att vi möts i Skåne då, de som fanns kvar som jag kunde få ihop av familjen. Vi åker ner till Skåne till våra goda vänner, lägger oss i soffan tror jag och drog ett par avsnitt av Mamas Boy, någon sån där tv-serie som är ungefär som Below Deck eller vad heter den, du vet, en sån här. Och så ungarna checkar i varandra för de är som brorsor, vi har umgått så mycket med dem. Så att vi åkte till den familjen vi kan få vara trötta ihop med. Vill man inte äta lax och sill på påsk så gör man inte det. Nu gjorde vi det ändå. Vi hade en riktig jävla påskbuffé ihop med deras familj. Men där var vi. Vi hade planer på att åka till Tivoli i Köpenhamn och vi hade planer på ditt och datt. Men vi blev i Skåne faktiskt hela, hela påsken och åkte hem på annandagen. Så att det var spela basket, promenera vid havet, äta, sova, äta, sova, äta, sova.
Ja, fy fan vad mysigt. Det är exakt det påsken ska vara, säger jag. Det ska inte vara planer egentligen. Det ska ju vara det här kravlösa, spontana.
Exakt, och jag såg min dotter som är mer i din ålder än i min ålder. Och jag såg på henne som kommer och pluggar så in i helvete just nu.
Jag såg min dotter som är mer i din ålder. Vad bara du förtydliga det? Alltså jo, men, att hon inte är i din ålder.
Jo, men det här måste man ju förtydliga, annars låter ju det här som att jag är. Men jag såg liksom att kunna somna mitt på dagen. Eller bara liksom, när man ser att först är kroppen lite rastlös, vad händer nu, vad ska vi höra det? Och sen långsamt börjar till och med pratet och lugna ner sig. Och till slut så ser man den här söta lilla människan ligga som en liksom porslinsdocka och sova i soffan med tungan hängandes ut från sidan.
Så att du fick med nästan hela familjen?
Ja, förutom Alfred då, för han var i Sälen. Där har du mig. Vad har du själv gjort i postcampus?
Här har det hänt grejer, vet du. Här har det bejakats. Alltså, vi var ju på den här spa-helgen. Underbart, jättetrevligt och mysigt och god mat och allting. Men då la jag upp en bild från det här spat, från vårt rum som vi hade fått när vi hade checkat in. Och då skriver en person till mig på Instagram att det spökar i det rummet på det hotellet. Alltså, då tänkte jag så här, jag vet inte vad det här var för person. Har du bott här i det här rummet på det här hotellet? Eller hittar du på nu bara för jävlas? Ja. Alltså, inte verkar jag eller Ellen tog väl det så allvarligt. Men det gör ju ändå någonting med en. När man du vet, helt plötsligt vet att det spökar. Alltså man
det lägger sig bakom örat och börjar jobba på sig, ska man säga.
Exakt, och det var inte att vi fick några tecken på att det spökade inne, men allting blev ju med den blicken sen hela tiden. Så vet riktigt att så här, jag satte på tvn, så kunde Ellen hoppa till och bara, nu sattes tvn på! Och jag bara, det var jag håller i dosan här, så det var jag som tryckte på knappen. Ja. Och sen så pågick det här hela tiden. Att vi liksom, minsta lilla ljud, det låter ju i gamla hus, alltså hela tiden. Det är ju naturligt, det gör det ju. Det gick liksom inte slappna av som man vill göra när man är på spa. Man vill liksom ligga och känna, åh fy fan, exakt det här du beskriver Heli gör i soffan med tungan ut. Så vill man ligga i sin hotellsäng efter ett gott spa. Det var liksom helspänn och så var Ellen mer rädd än vad jag var, tror jag.
Jag förstår de lätena som har kommit hela tiden där inifrån.
Det var ju det här som var så kul, för då tar hon rollen att hon är den som kanske blir mest rädd då, eller uttrycker det. Mm. Och då kan ju inte jag gå med henne i den att jag också är rädd. För då blir vi ju två som bara stressar upp varandra. Så då fick jag ta en trygg roll och då blev jag rädd för att jag kände så här, om det nu skulle spöka och jag är den som säger sluta nu, det är klart inte spöka, herregud, och så börjar jag driva lite för att förminska problemet, så börjar jag skoja om det här kapten Elin.
Då blir spökena också, den där jäveln ska vi ta, den där uppstudsig som har varit och slingat håret nu och sprätt runt här på det här spat och tycker att han är så jävla.
Det är ju så här, alla skräckfilmer så är det ju alltid ett par, tjejen är livrädd, killen är mallig. Visst fan är det han de ger sig på först och halshugger eller ut i skogen. Alltså det är varenda film. Så då började jag hetsa upp mig på grund av den vetskapen att är det nu ett spöke här så är det ju mig den jäveln kommer ta det första den gör. Och så försöker jag visa mig lugn och så hör jag Ellen återigen på toaletten.
Kapten Elin, är du här?
Så står det i badrummet och pratar med ljuset där inne och vill att det ska fladdra. För att spöket hette Kapten Elin tydligen. Och så ligger vi och ska sova och jag har försökt hålla mig kolugn hela tiden. Har lyckats liksom ändå lugna Ellen tror jag. Och så släcker vi lampan och så, du vet, då har jag ändå hållit ihop det väldigt snyggt här. Inte visat någonting, men jag känner ändå inuti att jag är ganska anspänd. Och då ska Ellen lägga en hand på mig, på min rygg. Bara för att
gossa lite, ja.
Lägger den där. Då,
ja, då.
Bara den lilla strykningen. Och jag bara... skriker.
Spänd som en jävla fjolstryck.
Flyger upp. Hela täcket flyger av.
Är det så manligheten? Är det så ni känner, ni män? Frågar jag nu. Att ni får hålla ihop så jävla mycket. Så att när man bara lägger en hand så går hela jävla strängen av. Den är så jävla spänd, strängen. Så att det går inte ens att ta ett akord.
Det var så jävla tydligt vem som var mest rädd.
När roligt.
Den handen kom. Och så skulle jag bara, nej men det var inte för det. Det var, jag ville på att somna. Du är livrädd för att du får säga till innan du ska lägga händerna på. Så att, sen kunde jag inte heller riktigt sova. För jag märkte hur liksom skraj har blivit av att en person skriver att det spökar. Det var ju inga konkreta tecken på någonting.
Men det är också väldigt roligt i den här miljön med de här små frottetofflorna och den här badrocken och det. När allt ska vara så mysigt och lukta så gott och vara så renande. Ja, då ska det in någon gammal jävla själ som det sprutar maskar i mun på eller vad det gör på de här spökena. Du vet, så här som man har sett i såna här skräckfilmer. Då ska det in någon sån och böka i det här rena som ska vara att man ska skölja av allt. Det passar inte alls.
Och sen var det ju även så här, vi är ju, du vet, det här har vi pratat om också, hur man är på om man inte är en smidig person överhuvudtaget så är det ju svårt att bli det bara för att man är på spa där det är lugnt och med valmusik i bakgrunden och sånt.
Prata tyst och ja,
så
nej.
Vi, det var väldigt soft, det var långfredag, väldigt lugnt och sådär. Och då gick vi in, Ellen gillar inte basta men jag älskar basta så jag tvingade in henne i ångbastun. Och så var vi där själva och där fanns det någon slang som hängde på väggen som jag tänkte det är väl bara till för att man ska svalka ner sig lite. Så jag flyttade från där vi satt och så gick jag mot den här slangen och då skulle Ellen flytta efter och så drog jag igång den. Men då var det var sånt jävla sprut i den slangen. Det var som en högtryckstvätt och så iskallt. Det var sånt tryck i den jävla slangen och den var så kall och jag höll den bara helt slentrianmässigt så den kommer rakt på Ellen, alltså mitt i magen, den kalla strålen. Så hon skriker ett, du vet, ett skrik alltså som är det skär igenom hela spat. Så att hela spat hoppar ju upp och sprider. Alltså det var så pinsamt så sen efter det så vågade ingen av oss gå ut ur ångbastun så där satt vi och svettades ihjäl. Och all det här kalla vattnet omvandlas ju också till ånga så det blev ju också supervarmt. Så jag fick ju till slut, eller gick ut till slut men jag vågade inte gå ut för jag ville inte att de skulle titta på mig som att vad han gjort med henne. Så jag låg där inne på golvet tills att det kom in en annan person.
Varför är det så roligt med spa? Det är ju så roligt när man sätter in fel personer när alla ska vara så mysiga. Om man ser det är så långt ifrån mys. Bara för att det någon har sagt att det ska vara mysigt så blir ju allt omysigt som kan hända, händer ju.
Ja, och det går liksom inte, alltså minsta lilla grej syns så mycket.
Ja, nej men jag älskar ju spa, jag är ju en spa-person. Och jag tycker, men jag, just det här att prova, man ska inte börja, det är bättre om någon säger att det spökar, då är det bättre att säga hej. Hej, hej spöke. Ja, du får också vara här, men snälla, låt oss ha mysigt. Kan vi ändå glädjas ihop i påsk? Och varför har du hängt dig kvar på jorden? Kan jag hjälpa dig med någonting? Vill du vidare? Då får du gå in i den här Birkam, du vet. Du såg ju lite ut som Birkam när du hade långt hår. Vet du vad Birkam är? Du får googla på han. Ja, googla. När du hade långt hår så var du inte helt olik Birkam. Han är med i det här, det är okända.
Men fy fan vad taskigt, säger
när de går och pratar med spöken.
Nej, jag kommer bara in på Bikram-yoga. Vet du han, Bikram?
Nej, Birkam. Birkam
heter
han.
Ja, Birkam vadå?
Kolla på det okända och så tar du Birkam.
Det. Jaha, menar du han?
Ja. Alltså nästan så att du och Ellen skulle ha ställt er och hållit händer och tänt ett ljus och sagt gå mot öppningen där borta. Titta på det där lilla knappnorshuvudet med ljus längst bort i tunneln. Dit ska du, inte här. Du ska gå dit. Så skulle ni ha sagt. Man ska inte börja bli styv i korken. Och, för då blir det ju så här. Oavsett om det ens fanns något spöke, det vet vi ju inte. Det kanske inte fanns någonting annat än klorin i den där.
Nej, vi fick ju inga tecken på det. Men jag tänkte att bästa sättet att hantera det, i alla fall för sitt eget psyke, är att inte börja ta in det här, utan låtsas som att det låter gamla hus. Det är lite si, det är lite så. Det är kanske elfel på den. Det är inget konstigt med det här. Alltså, för att inte ge det här plats. För hade man gett det plats, så är inte vi rätt personer för att sätta oss i cirkel, hålla händer och liksom leka anden i glaset eller någonting. Vi är inte tillräckligt lugna för det.
Men det jag undrar jag, lekte du anden i glaset när du var liten?
Nej, gjorde du det?
Ja, vi lekte det jättemycket och vi tog ju stora lakan och så målade vi kring glaset då så här bokstäver och så skulle den skriva. Och jag undrar än idag vem det var som, om glaset rörde sig eller vilken jävel det var som puttade på glaset. Eller var det så att vi alla var så exalterade så vi puttade glaset?
Ja, det tror jag. Tror du inte det? Att alla är tillsammans på något sätt lite.
För att jag minns också att det här jävla glaset, när det stod på det här lakanet så åkte det ju inte. Det var ju strävt. Det var ju ett tvättat jävla lakan som inte var manglat. Ja, min mamma var ju bara mormor som manglade i våran familj. Det här var ju strävt och skrynkligt. Och man bredde ut det på vardagsrum. Det var ju... Att det där glaset skulle få liksom swish på det där, det krävdes ju många händer.
Men varför hade ni ett lakan? Det hade man inte, man ställde väl på bordet på någon bricka eller någonting?
Nej, vi hade ett lakan som vi skrev på. Den gjorde vi, och sen gjorde vi någonting som hette Svarta madame kom fram i någon spegel också. Så,
vad innebar det?
Det var att man skulle säga något i spegeln och så skulle den här madammen komma fram. Och det räckte ju med att det fladdrade till något ljus i bak. Så var ju alla svarta madame här! Alltså det var ju, så sprang man ut och åt pepparkakor och drack saft och sen var man på det igen. Tittade på Lucky Luke några avsnitt och sen in igen och fortsatte med det här. Det här var väl någonting man gjorde typ när man gick i femman, skulle jag tänka, fyran, femman, sexan. Och då kanske det var så, ja, men ni får vara själva hemma till 11. 11, våra föräldrar är på middag, 11 får ju vara själva hemma till. Och då gjorde man det här.
Var det att man ville liksom skrämma upp sig själva, att det var lite kul?
Så man var så rädd som man fick ringa föräldrarna. Kan ni komma hem lite tidigare, det är jättehemskt här. Svarta madame har kommit. Skynda er! Nej, snälla ni, sätt på ett avsnitt till nu. Titta på Göta kanal eller någonting. Man hade ju några jävla filmer inspelat man fick titta på. Och det var det man skulle ha gjort. Men just när alla hetsar upp varandra, så det är ju det, man blir ju så jävla rädd när man är i grupp. Så.
Men varför söker man sig? För det första jag sa när jag fick det här meddelandet om att det spökade på det hotellet, då tänkte jag, då sa jag till Helen, ska vi kolla på den här skräckfilmen Rum, vad heter den, 413 eller 432 eller något, har du sett den?
Ja, jag har nog varit med igenom alla skräckfilmer med mina barn.
Ja, ska vi kolla på den?
Alltså inte de små barnen, men de blir tonåringar.
Men den filmen är ju, den är ju läskig. Alltså,
ja, den är läskig.
Det är ju också varför det är ju ett självskadebeteende. Varför vill jag gå till den filmen då helt plötsligt?
Alltså mina barn, när de började titta på skräckfilmer, jag kommer inte ihåg om de gick väl i typ, ja men säg högstadiet, så här, sexan, sjuan började de kolla på skräckfilmer. Och en gång hörde jag dem, bodde vi i ett hus, då hade vi sovrummet där uppe. Och då hörde jag Alfred och Heli och några kompisar skrek. Alltså skrek så här. Så jag fick sula ner för trappen. Vad är det som händer? Ja, det är så otäck filmen, det är så otäck. Och vad heter den då? Conjuring tror jag den hette.
Ja.
Så då tänkte jag så här, nej, det här måste jag se vad det är för otyg barna tittar på. Då sitter jag med ett nyfött barn. Det här säger ju en del om vilken skadad människa jag är. Sitter jag i det här huset. Gabriel kommer hem, jag tror liksom han kommer hem om det är mitt på dagen, typ vid 1-2. Då har jag precis gett Lilo, du vet, lite välling och han har somnat gott och ligger och sover bredvid mig. Då sitter jag ensam i skräddarställning i soffan mitt på blanka ljusa dagen och tittar på typ 2:an. Då har jag redan plöjt igenom 1:an eller om det var 3:an. Jag har ju så jävla många av den här Conjuring.
Ja,
Då sitter jag helt så här. Du vet, alltså, jag var ju tvungen att se på den när det var ljust. Då hade jag sett mig igenom alla de här Conjuring. Det skadar ju på
de
riktigt.
De är hemska.
De är hemska. Det skadar ju på riktigt själen att se såna här filmer. Men hur man kan komma på tanken och brygga sig en kopp kaffe mitt när vårfåglarna börjar sjunga ute och sitta och plöja igenom Conjuring.
Jag gillar ju psykologiska thriller, alltså där det liksom mer spökar i ens eget huvud. Men de här skräckfilmer, scare jumps och de här liksom hela tiden överraskningarna i bild och så här blod och skit, alltså jag hatar skiten.
Nej, men det hatar jag också. Jag hatar det. Och jag hatar framförallt, alltså det har jag förbjudit i våra hem, såna här salu och vad fan de heter, där de maler ner fingrar i köttkvarnar och sånt. Nix, filibix, kommer icke på min television, kan jag säga. Då får ni gå någon annanstans. Blod och kött och slamser och alltså såna här, även sånt här där det sprutar maskar ur munnen och nunnor som poppar upp ur gravstenar och sånt. Nej. Jag vill också se psykolog, men den här Conjuring, jag var ju tvungen att se vad barnen tittar på.
Och du kände inte att du fick en liten hint av att titta på första filmen, utan tog du igenom tvåan och trean också då?
Ja, jag ville se hela rubbet. Där är ju i alla fall ordentliga skådisar. Det är ju hon, alltså i vissa skräckfilmer har de ju tagit in någon jävla statist.se och satt på dem. De spelar ju så dåligt så att det, du känner inte ens igen någon som är med i en skräckfilm.
Nej, och det finns ju inte heller en handling, utan det är ju bara själva skrämselgrejen. Det är liksom slut sen. Men du, har du sett den här filmen? Fan, vad hette den? Vi såg ju en film, och nu är det här igen, hitta en filmtitel.
Det är inte Twin Peaks i alla fall helvete. Du söker efter nu, va? Det är ju en serie.
Nej, den kommer jag aldrig glömma igen. Men det här är en film, se, jag kommer ihåg handlingen, så kanske du kan hitta vad den heter. Det är en familj som kommer till sitt, jag tror det är lantställe, sommardag, idylliskt liten ort. Mamma, pappa, son, hund. Och så kommer det två tvillingar.
Ja, de som kommer in med handskar på sig och är så trevliga först och sen brakar helvetet lös. Jag vet precis vilken det är.
Exakt. De mördar ju hela den familjen och sen så mördar de grannfamiljen och så har de gått runt hela området så här och den slutar ja. Så jävla bara, den är så meningslös och då var vi så jävla provocerade när vi hade sett den för den var hemsk, den var äcklig, den var meningslös. Och så googlade vi på den filmen och då var ju tydligen hela syftet med filmen och vilket höjde då hela filmen sen, att regissören ville visa på att vi konsumerar massa liksom meningslöst våld, att våra gränser för vad vi tittar på blir bara liksom, vi bara skjuter på dem hela tiden, så vi vill bara se värre och värre saker där människor plågas mer och mer och mer för nöjes skull, och att det är sinnessjukt beteende ville han visa på, att han ville göra en film där man inte får någon liksom closure, alltså överhuvudtaget eller någon liksom tillfredsställelse, utan du lämnas bara med ett jävla äckel. Och det var ju jävligt smart.
Jag har en kompis som sa det, att man ska inte, alltså just skräck och ondska och våld, det gör någonting att konsumera det så, även om man är en frisk person som inte har några psykiska problem, så smutsar det ner själen. Alltså det är som att dricka smutsigt vatten.
Ja,
det brukar jag tänka på. Så känner man ju. Du sitter och äter en jävla godisskål. Egentligen så sjukt beteende. Fissy som känns också giftiga. Så trycker du i dig de här jävla sura, söta godisarna. Och så salt. Allt jävla skit du kan få i kroppen. Och lite chips och dricka och dricker. Och så sitter du och kollar på det här när de sågar ner fingrar i olika köttkvarnar och grejer. Och sen, vilken härlig, vilken god fredag. Undrar vad vi ska göra imorgon. Ska vi spela padel på förmiddagen eller vad? Ska vi skjutsa till basket?
Alltså det... Och sen måste det ha något ännu värre än att måla ner fingrar. Då kommer du liksom till att de ska ta ut liksom hjärnor på folk och måla ner. Alltså det är liksom...
Då får man åka på spa och ta på sig tofflor och lyssna på lite meditativ musik och sänka ner sin kropp. Och vad händer då? Ja, då kommer det här jävla spöket. Då kommer han in på riktigt. Eller vad heter hon? Kapten Elin.
Kapten Elin.
Ja, det var ändå en kvinna. Det är ju läskigare med kvinnor, tycker jag.
Tycker också det, av någon anledning. Jag vet inte varför. Just i skräckfilmer är det också ofta kvinnor, kvinnliga barn, som säger man, flickor ja. Som spökar.
Små flickor.
Kvinnliga barn.
Ja, små kvinnliga barn. Ja, då, usch, vad äckligt med ett kvinnligt barn. Den skräckfilmen har ingen gjort
än. Det lät ju som en plott.
Att det kommer ett... Såg du den där filmen som Hampus Näsvall, han har ju gjort som han Jockeborg nu, vet du, bara gjort svensk skräckfilm. Han tog ett kvinnligt barn, alltså det var ett barn, hon var inte mer än 3 år och satte stora jädra tutter på henne, vet du. Hon såg ut som Morran fast hon hade ett barnansikte, det här stora hängbrösta, det var så jävla läskigt, vet du. Där kände jag att nej, nu räcker det med skräck för mig för ett tag. Jag mådde psykiskt dåligt efter den här filmen, ja. Men han ska till Cannes nu, han ska få pris. Det var otroligt. Och så säger du i intervjuer sen som han sa, ja, med han med de där tvillingarna, säger han, men jag gjorde det här experimentet för att jag ville visa hur vi är så uttråkade att vi bara vill konsumera såna här äckliga, konstiga skräcksaker, säger du sen.
Tänk om det skulle kunna ske, att man går åt det hållet.
Ja, det är många som har gått åt det hållet, Hampus.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Idag är Skäringen Asfalt i ett betalt samarbete med McDonald's. Hurra, va? Hampus, nu!
McDonald's, Donken eller Gyllene Måsen, som jag också kan slänga till mig ibland. Kärt barn har många namn.
Oj, Gyllene Måsen lät ju riktigt. Hade du sagt det till mig så hade jag tänkt stearinljus, vita dukar, lite Lady och Lufsen.
Det är exakt det jag försöker göra, för jag äter ju väldigt ofta på McDonald's. Så då brukar jag försöka variera, istället för att variera liksom restauranger jag går till, så variera namn på restaurangen jag går till. Så att jag säger olika, så vet inte folk riktigt att det alltid är McDonald's. Men det är alltid McDonald's, för jag älskar McDonald's.
Underbart. Och jag har ett mer av- och påförhållande. När jag är ute på turné, vilket jag har varit otroligt mycket, då är alltid McDonald's det säkraste kortet. Börjar någon tjomme veva i turnébussen och föreslår något annat komplicerat att vi ska ta av hit eller dit, då säger jag stopp. För på McDonald's har vi det här varierade utbudet. Vi vet säkert vad vi får. Det är inga överraskningar. Och jag kan alltid få mitt vegetariska alternativ eller min sallad. Perfekt när man är många och inte ska veda i någon obeslutsam.
Ja, verkligen. Och nu finns det även en nollvision för nedskräpning. Och nedskräpning, det vet vi ju, det är ju ett samhällets problem på alla sätt. Både miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser för både på det. Det påverkar alla, inklusive McDonald's. Och därför har de nu en nollvision mot nedskräpning. Det vill säga, inga McDonald's-förpackningar ska hamna i naturen utan i papperskorgen eller återvinningen. Och det här gör de tillsammans med Håll Sverige Rent.
Ja, och där tänker de ju lite så som vi har pratat om i podden tidigare, att man måste muta oss människor, man måste belöna oss. Så går du in då i den här McDonald's-appen som du väldigt lätt kan ladda ner på din telefon och fotar när du slänger ditt skräp på rätt ställe, då blir du belönad.
Då får du en deal i McDonald's-appen. Så det här är så lätt. Det här är nyheter för oss. Jag ska precis gå in och göra det här idag faktiskt. Och ni hör ju själva hur lätt det är. Det är bara att ta upp, ladda ner McDonald's-appen, fota skräpet, släng det på rätt ställe och så får du en deal. Och det gäller inte bara då McDonald's produkter, utan det gäller även de konkurrerande snabbmatskedjorna som finns. Fota det, släng, så får du en deal hos McDonald's i appen.
Toppen. Då gå bara in och ladda ner appen idag, McDonald's-appen, och så säger vi tack McDonald's.
Vi är idag i ett betalt samarbete med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
För Sverige är ju nu med i NATO och det finns väldigt många frågor kring just detta. Och då är det skönt att vi har MSB som har koll.
Exakt, och nu har ju MSB då fått i uppdrag av regeringen att informera om vad allt det här innebär. Och då kan man ju inte som vi två sitta och höfta och frifräsa med svar, utan de har då skapat en trygg kampanj som heter Värt att veta om NATO.
Ja, och då tänker jag, Hampus, att om du ställer en fråga till mig nu som du själv undrar över, så ska vi se om jag kan använda mig av det här jag har lärt mig i den här kampanjen på MSB.
Och då börjar jag med frågan som både jag och säkert väldigt många fler i landet går och tänker just nu på. Påverkar NATO mig?
Nej, men då skulle jag säga så här, som privatperson, nej, det påverkar inte dig. Det ställer inga krav på dig som privatperson, men det ställer mycket krav på Sverige. Är du då intresserad av försvarsfrågor, säkerhetspolitik och följer samhällsdebatten, då kommer du att märka av en del eftersom medlemskapet innebär just de här kraven på Sverige. Men du som jobbar som skådespelare, jag tror inte att du kommer att komma i närheten av någonting i ditt jobb som gör att du kommer att märka att du har blivit medlemmar i NATO. Det vi däremot kan märka av som privatpersoner, det är ju att det pågår mer militärövningar liksom i vårt samhälle, i vårt land tillsammans med andra NATO-länders militära styrkor. Civila övningar och att det är mer fokus på totalförsvarsfrågor på till exempel din arbetsplats, om du nu arbetar inom samhällsviktig verksamhet.
Men allmänt, alltså, NATO ställer inga krav på dig som privatperson, men på Sverige som land. Kan man säga så?
Svar ja.
Och då är frågan också, är det i NATO en för alla, alla för en, som man har hört, eller inte?
Ja. Ett angrepp på ett medlemsland är ett angrepp på hela alliansen. Och ett attackerat medlemsland ska då få hjälp av de övriga medlemmarna i NATO. Och varje medlemsland beslutar själv då vad de ska bidra med.
Är vår säkerhet verkligen hotad?
Ja, men risken att Sverige hamnar i ett krig är låg. Och det kan ju vara en bra liksom information som kommer direkt från MSB att förhålla sig till när tankarna far iväg beroende på vilka tidningar och sajter man är inne och bläddrar i.
Och om vi nu är med i NATO, behöver vi då ett eget försvar, eller?
Ja, alla medlemmar i NATO måste ha ett eget försvar.
Och det här var ju bara några av alla frågor som vi besvarade i den här podden. Men har du fler frågor och vill ha svar så kan du gå in på sajten msb.se/NATO och läsa på. Får jag bara ta tillbaka en grej till påsken så jag bara tänkte att du kan förklara för mig.
Du får ta hur mycket du vill om påsken, jag älskar påsk.
Det här är inte vad påsk gör egentligen, det är bara en grej jag tänkte på under påsken. För vi åkte väldigt långt både dit och hem. Och då är det här fenomenet, vet du, det är stopp på motorvägen. Alltså där det verkligen är, det är långa köer och går skitlångsamt. Det kan vara i fan, allt från 10 minuter till 45 minuter, en timme. Och sen ser plötsligt kommer man fram. Och då är det inget hinder. Det är inte en fil avstängd. Det är ingen olycka som har skett. Det är ingenting. Det är bara... Helt plötsligt lättar allting upp. Vad fan är det som gör den grejen? Att det bara är tvärs. Varför kan inte alla bilar bara samtidigt trycka lite på gasen och så bara åker vi?
Nej, det undrar man. Och har du sånt som du kan se? För då kan man ju se det redan på sin telefon. Man märker att det börjar sakta ner. Och sen kan man ju se det i bilen då på den här GPSen eller i telefon att nu är det någon liten triangel här. Det blinkar någonting här på kartan. Och då förstår man att nu så.
Exakt. Och då fattar man att det blir kö. Men när det inte är det, utan att det bara bromsar in helt plötsligt och sen så helt plötsligt bara lättar det upp. Man kommer fram till själva proppen och det är ingen propp.
Nej, men det måste ju vara något jävla hinder där det smalnar av eller blir en fin... Nej.
Det är ju inte det. Har du inte varit med om det här?
Jo, jag har varit med om det, men jag har aldrig gått vidare i propp, liksom, tanken och diskuterat med
en väldigt gubbig tanke.
Ja, det är väldigt, den här proppen som alltid är vid E6 när vi åker förbi Skövle här innan ni tar av vetet till höger för att komma ut på E20. Vad beror den där proppen? Jag tycker det har varit många gånger.
Jag ska googla på det här och se om det kommer fram någonting. För det här tror jag många tänker på. Jag tror det här är ett vanligt... Här, mystiska bilkör har en förklaring.
Ligger vi framkant i den här podden som ni hör?
Nu ska vi se här, vänta.
Undrar vad avsnittsrubriken ska bli. Vad det ska stå om det här avsnittet. När vi lägger ut det här, den här episoden på Spotify.
Kolla, det här är någonting folk verkligen har tänkt på. Ska se. Professor Emeritius Carl Lennart Bong vid Kungliga Tekniska Högskolan
Bong?
Har allting...
Vad hette han, sa Hette han Carl Lennart Bong?
Ja.
Det kommer jag aldrig glömma.
Professor Emeritus Carl Lennart Bong vid Kungliga Tekniska Högskolan har allting klart för sig. Det är klart att Bong har allt klart för sig. I logistikmagasinet, oj, det finns, där skriver Bong också. I logistikmagasinet skriver Bong då begreppet shock waves. En våg som rör sig bakåt och får tät trafik att sakta ner eller stanna helt. Någonting trivialt inträffar längre fram. Ett taskigt filbyte som leder till en plötslig inbromsning och fortplantar sig snabbt bakåt längs kön. Som en pisksnärt, förklarar professor Bong.
Varför har professor Bong fortplantning och pisksnärtar när han ska beskriva en trafiksituation? Usch, nej. Vad är det här? Vad vill han?
Han ska göra det enkelt för Fonkel. Och kolla här, förklarar professor Bong som får stöd av Trafikverkets trafikledningscentral och två brittiska matematiker som redan på 50-talet lanserade teorier om den mystiska köerna som uppstår ut till synes intet. Japanska forskare, japanska forskare har naturligtvis också dragit sitt strå till stacken. Saken är vetenskapligt genomlyst. Kärnan i problemet är att folk inte håller avståndet, inte kan släppa in nykomlingar vid påfarter och inte kan hantera övergången från en hastighetsgräns till en annan. När den tillåtna farten ökar från 90 till 110 blir det för svårt för många och pisksnärtan rullar bakåt tills det blir stopp.
Det är alltså idioter, alla de som du har pratat så mycket och så länge om. Nu får du vatten på kvarn, ja, det är deras fel.
Det är deras fel, en hastig inbromsning, att man inte släpper in en tjomme som ska in. Det är samma tjommar som jag sitter och skriker på i bilen som skapar de här köerna alltså. Det var skönt att veta.
Här har du en fråga i Alla mot alla, om vi är med där någon gång, när du kommer att kunna säga Bong.
Professor Bong.
Professor Bong.
Med stöd av Trafikverket och japanska
Med stöd
teoretiker.
Av Japan, Trafikverket och professor Bong så är det idioternas fel. Ja, men det låter väl ändå rimligt just att man inte kan hålla det här, för trafik är ju ett flöde. Det är ju ett flöde som man egentligen förundras över att vi människor, när det är så mycket annat vi är så oförmögna till, ändå klarar av så pass bra att det inte händer mer olyckor, att folk faktiskt kan fläta sig in i en kö eller att de kan stanna när det är rödljus eller köra om på det där man får köra om eller följa regler, att det flödar. Det brukar jag tänka, tror jag sagt förut. Om vi kan ha det flödet där, tänk vad vi skulle kunna åstadkomma i andra avseenden.
Nej, men tror du inte det är så pass konkret, att det måste vara så konkret? Det är ett tydligt egoistiskt mål, men det är också att det hänger ett direkt liksom dödsfara över en. Att fuckar man upp någonting så kan man dö. Det är ganska konkret, det vet folk.
Men det gör det ju egentligen väldigt konkret i andra avseenden också. Men det är inte så konkret så. Nej. Vi kan ta på det. Vi kan alltid komma undan det med liksom andra. Saker.
Att jorden går under i framtiden eller att vi får det värre, det är för abstrakt. Men att du åker den här bilen och gör du fel nu, så då åker du av och då kan det gå åt helvete. Det är ju jättetydligt. Ja, exakt nu.
Det är väldigt konkret.
Kan man titta på en sån situation då, där man kan översätta att det finns ett dödshot och att det finns ett egoistiskt mål som gör att vi skulle kunna samarbeta väldigt mycket bättre?
Kan vi göra ett lifehack här, du och jag? Skäringen Näsvold löste
jordens
problem i en episod där de gick från professor Bong till att de hackade hela systemet.
Fast vi kanske måste hitta något mer, alltså något enkelt problem där människor inte sköter sig. Jag tror inte vi kan lösa stora världsproblem med det här teorin, utan det måste vara lite enkla vardags.
Vi får först ta det härifrån till någon liknande situation och få det att funka där. Sen när vi har fått det att funka där, då kanske vi får öva några gånger till. Och sen får vi ta det här experimentet och sätta det på en lite större mänskligt beteende.
Men vad har vi mer då? Har vi någon situation vi vet?
Skriv gärna in till podden om ni har någonting vi skulle kunna applicera den här ändå fantastiska förmågan vi har till att samarbeta. Jag tänker ju på miljön. Jag tänker ju på miljön när vi, alla små val vi gör med miljön, där borde vi inte kunna på något sätt använda den här,
jo, kom på ett system
förmågan
för
till någonting som har med klimatet att göra. Borde inte det vara möjligt?
Jag tror det måste tillföra, alltså jag tror dels här egoismen, att man har någonting själv att vinna, man vill, men också att det är lite konkret livsfara som är med. Jag tror att det är en jävla viktig pusselbit i att det funkar i trafiken, att folk skärper sig.
Ja, men här i klimatet har du ju, dödshotet hänger ju där över.
Ja, men det känner ju inte folk, då hade vi ändrat oss nu.
Och då måste du höja mutan, då kan du inte bara säga, ja, du kommer fram till Skåne i påsk. Och får äta gravad lax.
Ja, men folk har ju höjt mutan. Du får liksom massa förmåner, du ska få elbil, du får massa det här och det här och det här.
Nej, men det är inte nog, Hampus. Det är alldeles för lite mutor. Och likadant med flyg. Gör så här, säger Skäringer. Och det har jag sagt i många år. Ransonera hur mycket flygresor du får göra. Och de som behöver fler resor, de får köpa hjälpa dem av de som inte har råd att resa. Så de som inte har råd att resa, de får in lite pengar för att de som behöver flänga och flyga,
ja, det kan var smart.
Köpa de resorna av dem. Alltså, vad ska man säga?
Det var ju jävligt smart.
Ja, men det här har jag sagt i många år. Nej, det kan vi inte göra, för det finns lagar i Sverige. Gör man så blir det så. Jag tycker det är helt genialiskt. Hur svårt kan det vara?
Ja, men skulle det bli en svarta marknaden för flygresor då? Att det skulle börja gå liksom lite mörkt till?
Nej, men det får väl till. Inte vara svart. Det här får väl vara helt öppet. Det får väl vara något jävla system. Ungefär lika svårt som du ska få boka pass. Eller något annat som är sånt här system. Och där du ska in och göra och det ska kontrollera. Du får väl ha bank-ID. Jag är inte fan vet jag. Men så här mycket får man flyga, och behöver man flyga mer, då får man köpa av dem som inte har råd, och får de lite pengar.
Men vad är det tar stopp i maskineriet då? Varför inte det här är det man skulle kunna presentera?
Jag frågar inte mig.
Ja, men du sa att du stött på patrull. Att folk...
Gå till regeringshuset och vänta och se om du kan få svar. Jag vet inte, det är ju det här jag säger. Vad är det som är så jävla svårt? Och ta lite beslut så att vi bara... Ja, men papp. Nu gör vi så. Nej, för då blir någon kränkt. Nej, så tycker inte jag. För att vi det är alltid så med några lagar eller någon som blir kränkt, eller så kan man inte göra, för då blir det så. Då mår den dåligt, för den har gjort så. Det är ju alltid något sånt som hindrar. Nej, så kan man inte göra, för det tar 10 år minst att ändra den lagen, vet du. Då ska vi in i papyrusrullarna, spotta på pennan och tippex, och så ska det gå igenom de här utskotten och institutionerna. Och då ska vi vänta på att han ska vara med, den gubben, för är inte han med och tittar i sin monokel, vet du, och godkänner med stämpeln, så då kan vi inte ändra den lagen. Ja, men är det inte så? Är det inte att man ska ner till de här, vad heter de i Harry Potter, de här med stora öron? Man ska ju ner i det valvet och åka i någon sån här jävla gammal berg- och dalbana ner för att få en nyckel. Och sen in i någon stor... Alltså det är ju så alltid om du ska göra någonting. Det går ju aldrig fort. Då har ju jorden hunnit gå under.
Men det här skulle du ju ändå kunna driva, om du har haft liksom lite mer drivkraft, hade du kunnat driva det här ju. Tänk om du skulle liksom revolutionera.
Ska jag driva det här?
Ja.
Den frågan. Hörrni, jag ska ge mig in i politiken nu. Vad tror ni om det här? Ransonera flygresorna, ja, från och med nu.
Ja, jag tror det här skulle kunna vara något som faktiskt sker i framtiden. Om det skulle fortsätta gå riktigt.
Jag ska ringa Alice Ba. Jag ska ringa henne nu när podden är slut.
Ja, men jag tror det kommer en tid där du kommer ta det här förslaget konkret. Du kommer absolut i alla fall sitta på en middag någon gång och dra det här för politiker, för att du tycker att det är kul, att du är smart. Så.
Jag kommer inte att sitta på någon middag med några politiker, tror jag, Hampus. Det har jag redan.
Det tror jag du kommer hamna på någon gång.
Nej, varför kom det här in i påsken för?
Jag sa i förra avsnitt, trodde att jag för sista gången hade sagt ordet giraff i den här podden. Men då var det ju, vårt avsnitt kom ju 1 april, så då trodde ju alla att det var ett jävla aprilskämt att jag lyckats få den här giraffen såld. Så jävla ful är det inte.
Hampus var så kränkt, kan jag berätta för er som lyssnar, att han har kämpat med den här giraffen, för den här giraffens respekt och värdighet så länge. Och han tyckte att det var ett dåligt bud faktiskt också till sist att den blev såld, för han var väldigt noga med att berätta vad den kostar från början.
Ja, men så folk
ungefär som så här, ja, nypris, nu får ni, ja, det på den här. Och sen får jag ett sms att, och det var inte ens några emojer eller någon skämtgubbar eller skrattande smileys. Det var bara, nu tror fan i mig folk att det är ett aprilskämt. Så jävla ful är väl inte giraff?
Det är en dubbelkränkthet. Det är också så här, så ful är inte den här giraffen. Och två, om vi skulle göra ett aprilskämt, inte fan hade vi lagt det på den låga nivån. Giraff är det såld.
Vi jobbar ändå med humor.
Ja, jag menar
det. Vad har ni för, är det så jävla låga förväntningar? Här sitter man och håller brandtal om hur man ska lösa ransonering av flyg. Och så tror ni, nu blir jag arg på publikum igen, och det kan vi unna oss nu efter påsk. Så tror ni, sitter och tror att vi skulle hitta på, att vi har ringt. Du Hampa, var det inte kul om vi säger nu att giraffen är såld? Den tredje roligt aprilskämt. Då känner jag, då tackar jag för mig. Då har jag inte mer i humorns värld att göra faktiskt.
Fast jag vet inte om det är publikum som är liksom boven i det här dramat, eller om det är alla andra offentliga personer och företag. För har du sett vad företag under 1 april lägger upp för typ av aprilskämt? Det är så dåliga aprilskämt.
Därför så är det bästa att inte skämta på april. Säg de allvarliga, gå ut och säg allt du tänker och tycker istället. Kanske det man ska göra första april.
Fan, nu kom jag på att det var förra första april du blåste mig så inåt helvete.
Ja, vad fan var det jag gjorde då?
Du stod i fiskbil och kunde inte svara när jag ringde. Ringde klockor då?
Ja, jag kommer ihåg att jag stod i fiskbilen.
Du stod inte i fiskbilen. Du ljög och sa att du stod i fiskbilen för att slippa svara när jag ringde. För att skulle slippa förklara det och få suga på busen.
Ja, jag ljög. Men jag kommer inte exakt ihåg vad det var. Men det var någonting sånt där, du vet, typ att det, något skvaller.
Du sa...
Ja, pip, nu är det bortklippt. Ja, nu kommer jag ihåg vad det var. Det var ett, bara mellan oss, väldigt privat, internt skämt som aldrig skulle nå ut. Nej. I det offentliga.
Nej, och jag ringde runt i halva.
Jag skrämde upp Hampus med det syrligaste jag hade i gottepåsen. Och han fick fart där uppe i Stockaholm.
Skalig panik. Och hade jag kommit ihåg det i år, då hade du fått en riktig jävla tillbakakaka, kan jag säga.
Ja, det kan jag tänka mig. Vilken tur att du hade, kapten Elin var inne och snurrade med ditt mind. Ja. Mindfuckade dig i påsk så att jag slapp det.
Så ska skriva upp inför nästa år att det är första april, busa med Mia. Så att jag har det i kalendern. Ja. Så att jag inte glömmer.
Ja, men du busar ju med mig 365 dagar om året. Så att första april kan ju få vara min dag.
Ja, fast det buset tycker jag, det gick över alla tidigare
busgränser. Nej, det var ett riktigt mulligt bus som han sa.
Jag skulle nästan säga att det inte var ett bus, det var ett svek. Det var liksom så grovt att det liksom var att tassa.
Ett svek? Ja. Ja, ungefär samma svek som att jag kallar det för Birkan då i det okända. Inte värre än så.
Nej, tycker du, vi får se. Men
ja.
Giraffen är såld, vill jag förtydliga. Det är inget aprilskämt. Ja. Och nu har vi sagt giraff för sista gången i den här podden. Kanske.
Och det var väldigt kul med den videon du skickade när din vän då, som har förbarmat sig och köpt den här, ska få in detta guldiga, rangliga långfotomodell. Ser ut som att hon baxar in i bagagen.
Och den kommer bli så fin i sitt nya hem. De är så stolta och glada.
Det är ju inte giraffen i sig vi tycker illa om. Det hoppas jag vi gör klart för er. Utan det är ju så att säga modellen, alltså den designer som har tänkt ut hur själva skärmen skulle sitta. Det är där jag har. Och med det sagt får vi väl tacka professor Bong.
Japan.
Och fortplantningen. Oscar. Och Japan. Och kapten Klänning. Han tackar vi fan inte.
Fy fan.
Nej, fy.
Tänk om det var han som hade spökat på hotellet.
Där har du filmen. Där har du filmen, Hampus.
Ja.
Där har du kapten Klänning spökar.
Nej, usch.
Nej, usch. Nej, snälla stäng av. Kan vi inte bara avrunda nu det här?
Jo, bryt.
Just idag är jag stark, just idag mår jag bra, jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra, jag har tro på mig själv, på min sida.
Thank you for listening to this Pulpo original. You've been amazing.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.